Medan vi står kvar här. Jag tar fram min nyckelknippa. Den innehåller några nycklar. Och även en liten apparat. Så att när jag tappar bort dem så kan jag med min telefon hitta nycklarna. Det är väl bra, va? Så jag trycker där och så pip, 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 pip. Eller så sjunger det en liten trudelutt och så hittar jag nycklarna. Jag tänker inte sälja den appen eftersom den har inte fungerat än för mig. Istället är det en röst i telefonen som man inte blir av med. Så fick jag ringa, inte till Televerket utan till Telenor. Så kan du försöka, jag vill bli av med en röst som talar till mig. Så sa de att då behöver du nog befrielsen. Det kan vi nog inte hjälpa dig med. Det här är teknik. Det här är nycklar. Det kommer att handla om inte kanske borttappade nycklar. Men kanske bortglömda. Eller nycklar som vi inte bryr oss om. Himmelrikets nycklar som Jesus har givit till oss. Himmelrikets nycklar så att vi kan öppna upp och stänga till. Nycklar talar om auktoritet. Det handlar också om access, tillgänglighet. Nycklar handlar om förvaltning, förtroende som Jesus har gett oss. Så Herre, uppenbara för oss idag vilka nycklar vi har fått. Vilken access vi har fått. Vilken auktoritet vi har fått. Och hjälp oss att bruka dem i Jesu namn. Och hjälp oss att förstå att det kan förändra människors liv. Familjer, städer. Men att vi förstår våran kallelse. Hur många är det här som bara skulle vilja förstå lite mer om himmelrikets nycklar? Om hur Jesus bygger sin församling genom att vi använder dem? Och vad vi har fått från Herren. Är det någon? Jag längtar så efter att förstå det mer. Håll bara kvar din hand. Och säg efter mig. Jesus, jag vill förstå mer. Vad du har anförtrott åt oss. Som troende. I Jesu namn. Vill vi förstå. Genom din ande. Vad du har gett oss. Tala till oss. Genom smörjelsen. Som undervisar oss. Helig ande, hjälp oss förstå. Och använda det vi har fått. Till förändring. Förvandling. Amen. Säg till någon som är bredvid dig att du är en nyckelperson. Du är en nyckelperson. Angela, du är en nyckelperson. Du är en nyckelperson. Louise, du är en nyckelperson. Ni får gärna sätta ner en stund. Följ med mig till viktiga bibelord där Jesus talar om sin församling i Matteus kapitel 16, vers 16 till 19. Jesus, han har tränat upp lärjungarna. Han har samlat dem. Han har undervisat dem. Men hittills har ännu ingen kommit med den här bekännelsen, eller ingen har uttryckt förståelsen av vem Jesus är. Så Jesus frågar, vem säger människorna att jag är? Och så vidare. Så står det i kapitel 16, så här, eller förlåt, vers 15. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Om jag skulle fråga er, vem säger ni att Jesus är? Vem säger ni att han är då? Mästaren, Guds son, Gud. Fortsätt. Messias. Mer? Ja. Levande Gud. Jag tror att allt ni sa var rätt, i alla fall det jag hörde. Så det var ju skönt. Men nu så säger Simon Petrus så här. Du är Messias. Hebreiska Messias är samma som grekiska Kristus. Så när du hör Messias så är det samma som Kristus. Betyder en smorde. Alltså den som var smord av Gud, den som skulle komma. Den som skulle vara frälsaren. Dessutom så säger han, du är Messias, hör, den levande Gudens son. Alltså att han också är Gud. Människosonen, fullkomlig människa, fullkomlig Gud, Guds son. Och då responderar Jesus och säger, salig är du. Och ni minns att salig betyder att man är välsignad av Gud, men man har också en glädje som är oberoende av omständigheter. Och när Jesus förklarar någon salig, så då är det väldigt starkt. Salig är du, Simon, Jonas son. Och så förklarar han det här med skillnad på mänskliga tankar och uppenbarelse. Så säger han, kött och blod har inte uppenbarat detta för dig. Alltså, det är inte människor som har förklarat det här för dig, utan det är min fader i himlen. Så om du inte vet, en del säger, jag har aldrig haft någon uppenbarelse, säger en del. Men om du är frälst och tror på Jesus som Guds son, då har fadern i himlen gett dig en uppenbarelse. Och kanske är den viktigaste uppenbarelsen att Gud är vår far och Jesus är hans son. Så nu frågar jag, hur många har fått en uppenbarelse? Alltså inte kanske färdig, utan kanske, ja. Jag var runt 19 år när jag fick den här uppenbarelsen. Förut så kunde jag se konturer. Jag kunde se liksom att, ja, men det finns liksom någonting med det här. Men någon sa till mig, Christian, läs om Jesus. Och tänkte jag, men är inte han död? Jo, men han är också uppstånden. Jo, jag förstår det. Men jag förstod det ändå inte. Så uppenbarelse är när man förstår och att man verkligen förstår. Är ni med då? Så när du förstår att Jesus är Guds son, att han är Messias, att han är Kristus. Många kommer från muslimsk bakgrund som är här. Jag kom från en kristen bakgrund. Men båda som kommer från olika religiösa bakgrunder behöver vad då? Uppenbarelse om att Jesus är Kristus, Guds son. Välkomna till Göteborgskyrkan. Hör ni, om det skulle vara så här att man bara går med Jesus eller går till kyrkan eller och är kanske 70-80 år och säger jag är kyrklig men inte har uppenbarelsen om Jesus är Guds son. Så frågar jag, är man ett Guds barn då? Ska vi rösta? Är man ett Guds barn för att man går till kyrkan? Nej, det är ungefär som att säga att man är en hamburgare för att man går till McDonald's. Det har liksom inte, man blir inte någonting bara att man går dit, utan det är för att man, att Jesus Kristus är Guds son. Så hur många tror att Jesus Kristus är Guds son här? Ja, det var nästan alla. Men inte alla. Man tror att det är så, men det är inte alla. Jag har varit på ungdomssamlingar, jag har varit på äldreträffar i pingstförsamlingar och trott att alla tror här att Jesus Kristus, alla har inte den uppenbarelsen. Men man tror på Gud, säger man. Och snälla pastorn, jag kommer väl till himlen bara jag tror på Gud. Jag ska säga att jag är inte Sankte Per. Pastorn är inte Sankte Per. Jag kan inte säga till en människa som kommer i själavården, snälla säg till mig att mitt barn är frälst. Säg till mig att jag är frälst. Eller att kungen är frälst. Snälla, det är liksom en nidbild av den första ledaren i församlingen som man skojar om och man kallar det för Sankte Per. Det finns till och med i andra kulturer och religioner. Man talar om Sankte Per. Och Per, det kommer ju från Petrus. Och så tror man att när man dör så möter man Sankte Per, alltså Petrus, aposteln Petrus, med en nyckelknippa. Och så har han fått nycklarna och ska säga om du kommer in eller inte. Stämmer det här? Det får fortsätta vara ett skämt, eller hur? Vem är det som avgör om vi kommer in? Det är Jesus. Och han har nycklarna till himmelriket. Det innebär inte att han säger till mig, nu Christian kan du avgöra vem som kommer till himlen eller inte. Men han ger oss nycklar till himmelriket så att vi kan vara med och lösa ut det som har med Guds rike att göra. Och stanna till eller binda upp det som har med Satans herravälde att göra. Det är väl bra? Ja. Nu tänker någon, det är väl bara Petrus. För det står ju att han fick dem. Jag vill förklara det med Petrus eftersom det finns ett sådant missförstånd. Och nu går jag inte emot någon speciell lära. Jag talar vad Guds ord säger. Jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar, alltså Hades, dödsrikets portar, ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det här är Petrus. Är det här en klippa? Det är en sten. Petrus betyder en del av en klippa eller en sten. Så Jesus säger inte, jag ska bygga på dig Petrus personen och du ska vara påven. Eller den första påven och sen ska det komma många påvar och det är dem ni ska underordna allihop. Så står det inte. Han säger, du är Petrus och på denna Petra, på denna klippa. Förmodligen pekar han på sig själv. För i gamla testament så ser man i symbolerna, förebilderna, att det är Kristus som är klippan. I nya testamentet, vem är det som är klippan? Vem är det som är grunden för församlingen? Är det Petrus eller är det Kristus? Ja, och nu undrar man, hur tänkte Petrus själv? Missförstod Petrus det här själv? Är det han som har skapat den här felaktiga föreställningen? Vi kan ju läsa vad Petrus säger. Vi tar första Petrus 2. Vi ser om han hade någon förståelse eller om det gick honom mot huvudet det här. Så här säger Petrus själv. Första Petrus 2, vers 4. Kom till honom, den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Vad är du och jag? Vi är stenar uthuggna ur klippan. Så vi är Petrusar vi också. Men vi tillsammans utgör klippan. Det är ungefär som att vi är Kristi kropp, men vi är inte huvudet. Vi är en del av grunden, men vi är inte grunden. Herren bygger inte sin församling på en person. Han bygger den på Herren Jesus Kristus. Men vi är levande stenar i det heliga tempelbygget. Så vad är du för någonting? Du är en. Yes! Ska ni ta emot den? Därför stenen kan också komma på fall. Det kan bli fel. Om man stöter sig på stenen på Kristus, på uppenbarelsen om han, att han är Guds son, så kommer man på fall. Jag väljer att tro på den. Jesus Kristus är min klippa. Halleluja! Och så kommer det här med nycklarna. Tillbaka till nycklarna. Vi behöver förstå det här med nycklarna. Jag ska starta upp minibussen och så tar jag upp nyckeln och så trycker jag. Det funkar inte. Tryck. Det öppnas inte. Vad är det för fel, tror ni? Vad sa du? Fel på? Fel på nyckellåset. Kan det vara? Fel nycklar? Batteriet. Jag tänkte att Thomas skulle säga det. Det var du som sa det, va? Ja, det vet vi som öppnar att det händer ibland. Kanske någon har lånat bilen och glömt att släcka en lampa. Det är ganska så vanligt när det gäller minibussen att den lånas ut och någon glömmer att släcka en lampa när man ska använda den. Så och då märker jag det. Alltså, det är inte fel på nyckeln. Det är någonting som saknas. Så jag tror att vi för ofta tänker att det är fel på Gud eller det är fel på det medel han har gett oss. Alltså, det är inte fel på de nycklarna som Herren har gett oss. Men det kanske är något batteri som saknas. Hänger ni med nu? Det kanske är energi som saknas. De kanske bara ligger där. Vi är ointresserade. Jag brukar berätta det. Jack Tommy Ardenfors, han liksom berättar för en nyfrälst ung kvinna att nu säger framifrån också att det viktigaste mötet i veckan kommer. Typ lördag 10:00. Viktigaste mötet i veckan. Jag vet inte vilken tid det var. Hon klär upp sig, finaste kläderna. Kommer dit, har en sån förväntan, tänker. Kommer vara knökfullt här inne. Hur ska vi få plats allihop? Förmodligen var inte ens böner i den stora salen. Utan i något litet sidorum. Och det var några få som var där. Vet ni hur kvinnan reagerade? När hon förstod att det var någonting som pastorn önskade. Men som medlemmarna inte tyckte själva. Han var ju det som väl var. Men hon grät. Hon blev så förkrossad. För hon trodde att det viktigaste prioriterar man ju. Någon säger bönemötet brukar visa hur populär Gud är. Det är ju skrämmande, eller hur? Känner ni att det tog lite där? Ja, lite så här. Jag tror att om vi förstår att ja, men det gör ju en skillnad. Om jag kommer till bön eller inte, det gör ju en skillnad om jag använder nycklarna jag har fått att öppna upp. Jag ska ta ett annat exempel för att man ska förstå hur nycklarna används. Så att man inte, det är inte bara någonting man kan göra lite random med de här nycklarna och säga, men jag använder dem för eget syfte. Nej, då handlar det om mitt rike. Det här är himmelrikets nycklar. Jesus Kristus är Herre. Så man kan ju inte göra det hur som helst. Aha, jag har fått nycklarna. Jag kan göra lite hur som helst. Utan det vi gör är att vi öppnar upp för himmelriket. Rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Hur använder Petrus de här nycklarna? Har ni något exempel? Pingstdagen kommer. Det är ett bra exempel. Anden faller. Människor talar i tungor. Prisar Gud. De säger saker, fantastiska saker på språk som de inte förstår. Men andra som kommer dit förstår språken. De är överväldigade. Andra gör narr av dem och säger de är berusade av vin. Så tar Petrus nycklarna. Och så förkunnar han evangelium om Jesus Kristus Messias som har uppenbarat sig för honom. Och förkunnar omvändelse och tro och dop. Och så startar den första församlingen upp. Visst var det ett bra sätt att använda nycklarna? Man kan liksom tycka, åh, det är härligt och det är underbart och människor talar i tungor och det är närvaro och det är mystiskt och det är under och tecken i kyrkan. Men det räcker inte. Någon måste också ta till nycklarna och förkunna vem Jesus Kristus är. Förkunna att man kan omvända sig till honom, få nytt liv och syndernas förlåtelse. Halleluja. Jag har berättat förut. När jag är i ett fritidshem och så bara har jag förkunnat evangelium. Och så kommer en medarbetare och lyckas få förbud att påverka människor med ett andligt budskap. Och så tänker jag att, vad gör jag då? Jag känner inte, åh vad skönt, nu slipper jag vittna. Nu kan jag liksom vara som en vanlig Svensson här och bara gå till liksom min arbetsplats och tänka, det måste öppnas upp igen. Håller ni med? Ja. Och så har jag läst Apostlagärningarna. 4. Och vad står det där? De första kristna, de fick inte förkunna i Herrens namn. De stängde till och säger, det blir fängelse, det blir lås och bom. Det är förbjudet att förkunna i hans namn. Och vad gör de första kristna? De samlar ihop sig och så ber de. De använder himmelrikets nycklar. Och så ropar de till Gud, ge oss frimodighet. Eller de säger, gör under och tecken genom din helige tjänare Jesu namn. Halleluja. Och Herrens ande kommer över dem och så förkunnar de frimodigt Guds ord. Och jag hade ju ingen aning om. Ibland är det bra att inte ha massa erfarenhet. Håller ni med om det? Ibland kan man som nyfrälst tro mycket mer på Gud, för man har inte massa erfarenhet. Tråkig, negativ erfarenhet. Jag säger det här kanske som ett undantag. Så när jag liksom förstår, jag kommer till församlingen och så säger jag till dem, nu måste ni be här att jag ska få förkunna, för de här barnen ska få lära känna Jesus, att jag ska få dela ut söndagsskoletidningar, att jag ska få vittna på min arbetsplats, eller jag gjorde min vapenfria tjänst där under ett helt år. Jag tänker liksom att jag har ungefär 6 månader kvar eller 7 månader kvar. Och så ställer sig församlingen upp och så ber vi som en enda man. Och när jag går tillbaka så tror jag på det här. Och när jag liksom kallas in till föreståndaren för förhör, så tror jag att vi har fått himmelrikets nycklar att binda och att lösa. Så jag säger till den här, jag får ju bara det här ordet till föreståndaren där. Det är alltså 27 plus 27 barn, och hur många lärare vet jag inte, men det är ganska många föräldrar. Hur många föräldrar blev det nu? Runt 100, om inte alla, det är 2. Då säger jag så här, om alla föräldrarna skriver på att jag ska få tala om Jesus, går det bra då? Så tittar den här föreståndaren på mig och ler liksom med sitt goda leende och så vidare. Ja, säger hon liksom att det går inte, säger hon. För det är många som är muslimer och det är många som inte tror så som du gör. Tänker liksom, vad ska det hindra? Vi har ju bett till Gud. Förstår ni att man kan tro på ett härligt sätt? Är det någon som vill ha den här tron? Ja. Det är ju, vem är det som bestämmer egentligen? Ja, det var tack Tony. Vem är det som bestämmer egentligen? Ja. Och vem regerar vi med tillsammans med? Var är vi någonstans? Vi är i Kristus. Var sitter Kristus? På majestätets högra sida. Så vi är i auktoritetsställning i honom, i hans vilja, i hans namn. Trots att vi inte är perfekta, halleluja. Trots att vi har dåliga dagar så är vi lika frälsta. Jag tycker det är så befriande. Hur som helst så går det 14 dagar och när föreståndaren kommer tillbaka och jag ser på hennes leende, hon har goda nyheter. Men hon måste ju säga att jag trodde inte på det här, säger hon. Men alla föräldrarna tycker att det är bra att du förkunnar evangelium, att du berättar för barnen. Vi har sett en frukt av det här, vi har sett det positivt, och så får jag bara göra. Visst är det härligt? Ja. Det var ju mycket bättre att göra det öppet än att göra det i smyg. Förresten så gick det inte att göra det i smyg. För barnen började sjunga lovsånger i korridorerna. Och utan när barn sjunger lovsånger i korridorer så är det inte... Vi upphöjer dig. Vi... Ingen hör. Vi upphöjer. Utan... Alla ska tro på Jesus! Alla ska... Sådana sånger är det liksom. Alltså, hur ska man kunna hindra dem? Och sen när de har teckning i skolan så får en lärare för sig, nu ska vi rita stora teckningar i hela gymnastiksalen. Och då ritar de teckningar om Jesus. Alltså du förstår att allt, och det blir så stort då. Då måste man ju gå. Alltså det är ju fantastiskt. Och sen när de spelar kassettband som man hade på den tiden, det är ju 1800-talet, så är det liksom inte på låg volym. Det är inte det här, man går i sin egen lilla zombievärld med sina hörlurar. Utan på den tiden spelar man för alla. Men någon måste ta initiativet och säga, nu församling, nu ber vi till Gud. Och Petrus själv då? Han hamnar i fängelse. Och hur gick det sist innan det? när någon blev fängslad, det var Jakob. Man tog huvudet av Jakob. Han blev en martyr. Och så är Petrus i fängelset. Vad händer nu? Nu tar församlingarna nycklarna. Och så står det så här. De bad enträget till Gud. Ordet ektenos. Alltså utsträckt. Så att liksom bönen gick inte bara ner så här. Liksom, oh, käre Gud, hjälp honom, välsigna honom om du vill. Utan Gud, Fader, vi tackar dig. För du har makt att befria Petrus från fängelset. Man var utsträckt till Gud. Alltså vi ska be utsträckta böner, enträgna böner. Håller ni med? Oh, halleluja. Så det finns inget omöjligt. Jag minns den här dagen, nyårsafton. Vi skulle på fest. Och så får du det här beskedet. Halleluja. Sonen har släppts fri. Det var ganska fantastiskt. Och så får man gå upp till fest. Och känna, wow. Men innan det var det som kamp. Och det var många som inte trodde. Men så är man tillsammans. Och så ropar man i endräkt till Gud. I Jesu namn. Du tänker, och den här församlingen, tänker jag, de var så troende i den här nya första församlingen. Visste ni det? De hade som förväntan på bönesvar. De bad och förväntade sig bönesvar direkt. Nej, så var det inte alls. Det var som du och jag. Skrot och korn. Massor med otro. Ber massa böner. Hoppas att ingen hör vilken otro jag har. Men man bad ändå. Utsträckt till Gud. Så när Petrus blir fri. När de får bönesvaret. Och bönesvaret kommer och knackar på dörren. Hallå, jag är bönesvaret. Jag vill komma in. Då tror de att det är ett spöke. Visst är det märkligt? De tror att han redan död. Och så är det liksom någon ande som kommer och besöker. Alltså förstår ni? De var likadana då. Det innebär ju att lika stora under kan ske idag. Tror ni mig? Därför de var likadana då. Men de bad i Jesu namn. Halleluja. Så vi kan få bönesvar. Det kan hända stora fantastiska saker. Så ska vi hoppa till Matteus 18. Följ med mig i Matteus 18. För det är inte slut här. Nu skulle någon kunna tänka mig att det var slut där. Hör. 18:18. Amen säger jag er. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något. Vad det än är ska det få av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland om. Alltså det här är överenskommelsebönen. Det här har betytt så mycket för mig. Att få komma överens med människor. Att be för saker där jag behöver hjälp i min egen tro. Att få tag i någonting, tro på någonting. Be tillsammans med andra och komma överens. Men då säger någon, då kan man ju bara komma överens om vad som helst. Man ska ju få allt. Men vilken är den viktigaste personen utan de här två eller tre? Det måste ju vara fadern. Håller ni med? Så man kan komma överens med Gud först, det är ju bra. Och säger, men jag är överens. Ja, men det kan jag be i Jesu namn. Jag ska inte missbruka hans namn och bara säga i Jesu namn för att jag ska få bönesvar. Det är att missbruka hans namn. Men när jag säger i Jesu namn så säger jag det för att jag tror att det är en bön efter hans vilja. Och när jag ber med två eller tre andra så kommer jag överens med dem. Men jag måste ju också vara överens med fadern. Håller ni med mig eller? Så då försvinner det här risken för missbruk som alla är så rädda för. Så det är nästan man nästan missbrukar rädsla för missbruk så man gör ingenting. Det är inget, jag vågar inte använda nyckeln. Tänk om man brukar någon fel. Eller så någon sa, jag kan inte använda nyckeln. Tänk om den går sönder. Ja men säger jag, tänk om dörren öppnas då. Ja, det är också en möjlighet. Vilken uppenbarelse. Alltså, nu kan inte ge mig någon, för jag klarar inte, nej, så mycket auktoritet klarar jag inte av. Jag tackar nej till böner i Jesu namn. Jag klarar inte av det, det orkar jag inte med. Ja, men tänk, du är ju barn i huset. Du får använda nycklarna. Om jag, Jag vet inte om det hände någon gång. Men om jag gav nycklarna till Emily. Emily, nu får du komma hem själv. Jag vill säga att det är 10 år sedan nu. Och så ger jag den nycklarna. Då tänker hon som barn i huset att vad underbart, då slipper jag stå ute och frysa, eller hur? Så då går hon in. Och vet ni vad som händer när hon kommer in i huset? Hon har tillgång till alla våra grejer. Det visste inte hon på den tiden, men jo, det visste du säkert. Nu frågar jag, har vi tillgång till alla grejer i Faderns hus? Ja. Även godiset? Nej, inte godiset förresten. Jo, godiset också. Och det viktigaste för er var att ni hade tillgång till vad då? Var det kylskåpet? Var det tvn kanske? Alltså vi har tillgång till något. Men sen så kunde Emily göra någonting mer. När hon har gått in i huset så kunde hon låsa. För vi måste också stänga till saker som inte ska in i huset. Om vi ser att någonting är på väg in i församlingen så kan vi stänga till. Då kan vi behöva hjälp och säga, nu kommer vi överens med vår himmelske fader att vi stänger till den där villoläran eller den där attityden eller den där orenheten eller, ursäkta att jag säger det, den där apatin som så många har släppt in. Likgiltigheten. Så att man säger idag i många länder att de mest passiva människorna är svenskarna. Och det har också kommit in i församlingen. Men nu säger jag, icke! Vi låser ut det! Och då får jag låsa ut det först ifrån mitt eget hjärta. Och så tar jag med mig någon annan. Och så ber vi tillsammans att den här passiviteten och apatin, den låser vi för. Och då kan vi säga frimodigt i. Now we're talking. Hänger ni med? Fruktan. Så mycket fruktan har jag haft. Uppväxt med sådana mardrömmar så jag inte ens berättar för människor för att man inte ska få bilder som är otrevliga. Men att få stänga till, hör vad jag säger nu, mardrömmar i Jesu namn, det fungerar. Hör ni vad jag säger nu? För Jesus Kristus är också Herre när vi sover. Satan har ingen access till vårt tankeliv, vårt undermedvetna när vi sover. Men han vill ha det. Så att vi vaknar med fruktan. Eller han vill ge oss budskap, misslyckande känslor. Han vill ge oss fruktan för framtiden. Så att vi inte gör någonting för Herren idag. För jorden, eller jag går ändå under imorgon. Eller dör ändå i den här sjukdomen som min mamma och mammas 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 far hade och så vidare. Nej, jag stänger ute fruktan i Jesu namn. Guds församling gick aldrig in under fruktan under den första tiden. De lät förföljelsen komma och när de blev förföljda blev de inte bittra. Då predikade de evangelium och så breddes Guds rike ut. Halleluja! Ja. Så som han säger. Steven George hade ju varit med och förlorat ett hus helt. Och så är den andra halva fastigheten sönderregnad. Men han säger så här. Han säger, Gud, varför händer det här med mig? Jag tjänar ju dig. Är det någon som har tänkt en sån Gud för till tanken en gång? Varför händer det här med mig? Jag tjänar ju dig. Och så säger Gud så här, jag låter min sol lysa över både onda och goda. Och även orkaner kommer så här. Alltså vi lever ju här i världen, hallå. Vi kan ju gnälla hur mycket som helst över omständigheter och allting. Men vi ska ju inte vara rädda. Eller hur? Prövningar kommer, men också utväg ur prövningarna. Men vi kommer inte undan. Men vi övervinner och vi har kraften och kärleken och saligheten inom oss. Men jag tror att det är många fler gånger behöver vara där med nycklarna tillsammans och säga, nu tillåter inte vi det här att hända med våra barn. Nu tillåter inte vi det här att hända på min arbetsplats. Ursäkta. Alltså när vi är med om en mobbingsituation som är vuxenmobbing, så tänker jag liksom, Nej. Vi bryter det här. Vi bryter det här. Och det var bara jag och en till som var frälsta. Och så var det en som är mobbad. Och man pratade illa om honom. Han var aldrig där. Tänk, så tog vi upp det på en paus. Och så bara sa vi så här. Vi tycker inte att det är rätt. Vi tycker att det är fel. Jag tycker att ni ska ge honom en chans. Det var, vi sa inte ens i Jesu namn. Men de visste att vi var frälsta. Och de visste att det inte var acceptabelt. Den mobbningen, den bröts. En annan som också var mobbad, utstött, han var våran granne. Och det var inte roligt. Men sen, det är våran granne, sa vi. Ja, Kristians granne. Är ni med hur man kan göra? Man kan bryta saker och bara säga, när du får vara med i vår gemenskap. Jag tycker om dig. Hänger ni med? Det kan vara någon som säger, jag är dömd att dö. Därför att mina förfäder och släkten, de dog alltid i 40 års ålder i den sjukdomen. Alltså jag bryter den förbannelsen över ditt liv i Jesu namn. Hur kan jag göra det? Därför att vi är kallade och vi har fått himmelrikets nycklar att binda och lösa. Men vi kanske inte är så frimodiga eller vi tycker inte om ansvaret. Det är så skönt att någon annan gör det. Men vi är små Petrusar allihop. Come on! Vi är levande stenar allihop. Tillsammans är vi så mycket starkare. Oh. Kära syster, vad heter du? Du får säga det igen. Säg ditt namn igen. Majla. När Majla är här och ber, talar i tungor, så är det en kvinna som blir så förlöst. Jag tänker liksom att det här är ju helt underbart. Jag visste inte vem du var. Nu vet jag ju det. Jag tänker, här har vi någon som bara står upp och förstår, jag har fått auktoritet. Jag ska fråga, är det någon som längtar efter auktoritet? Någon säger så här, skrockaktigt, lägg inte nycklarna på bordet. Det är bara skrock, bara fantasier. Ta inte emot någon skrock. Gå under stegar, lägg nycklar på bordet och så. Gör allt möjligt sånt här. Men nycklarna ska inte vara på bordet. De ska vara i låset, eller håller ni med mig? Ja. Ja, jag tror att församlingens beslut avgörs vid styrelsebordet. Gör de inte alls. Utan det är genom bönen. Därför Jesus bygger sin församling. Så nu när vi går in och talar om församlingen, fortsätter att tala om församlingen, så vill jag fortsätta med att församlingen har fått en kallelse att binda och lösa. Församlingen har fått en kallelse att vara förebedjare för att Guds rike ska bredas ut. Församlingen har fått en kallelse att förkunna evangeliet, att göra lärjungar och på så vis öppnas hjärtana för evangelium. Men om vi inte gör det så händer det inte. Hörde du vad jag sa? Så jag frågar, hur många vill vara med? Nästan alla. Jag frågar igen, hur många vill vara med? Det finns en annan som har nycklarna. Den kan det vara? Ska vi kolla? Uppenbarelseboken kapitel 1. Uppenbarelseboken kapitel 1. Vem är det som har nycklarna egentligen? Johannes uppenbarelse kapitel 1 och 18. Och den levande. Så säger Herren. Jag är den första och den sista och den levande. Känner igen det? Vem är det? Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter. Vem är det? Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Vem är det? Jesus, han har inte gett bort nycklarna, tack och lov. Han har anförtrott oss nycklarna. Det är inte vi som är ägare av hans församling. Det är inte vi som avgör människor kommer in eller ut. Men han har också en nyckel. Så när vi sätter in nyckeln och vi gör det i Jesu namn, i överenskommelse med honom, så finns det en på andra sidan som är där och bekräftar. Och det är då det öppnas.
Inte hur mycket jag skriker eller säger massa olika saker och allting. Om inte Herren är där på andra sidan och bekräftar. Han har kvar nycklarna. Och han lever i evigheternas evighet. Och han har besegrat döden och dödsriket. Oh! Halleluja. Ja, men så mycket ansvar kan vi inte vi få. Så mycket ansvar har vi redan fått. Det är inget vi kan göra. Han har anförtrott sin församling. Så frågan är, vill ni vara med? Vi kommer att fortsätta på fredagar. Vi kommer att fortsätta på lördagar. Fortsätta innan mötena. Vi fortsätter i husgrupperna. Du fortsätter personligen. Men tillsammans kan vi vara två eller tre, komma överens om. Alltså, när man, vi har Jonas och Katarina, ni var ju med från början. Det är ju väldigt roligt att ni kommer. Ja. Ni var med från början när vi hade bönebas. På den gamla goda tiden. Var det 80-talet? Nej, det var det inte. Var det 90-talet? Ja. Jag tänker det. Vi är från 90-talet. Sent på 90-talet. Att ge några timmar i bön kan förändra så mycket för så många. Jag tror att det är en ny överlåtelse som Gud söker. Men jag tror också att det är att vi ska skaka av oss passiviteten och oviljan att ta ansvaret. Eller skaka bort oss villoläran att allting sker ändå per automatik. Eller som man säger, inshallah, om Gud vill. Och då säger man det inte av ödmjukhet utan för att man inte själv vill vara med och påverka och ta sitt ansvar. För Gud själv, Jesus Guds son, har lärt oss att be: Fader vår som är i himlen, helgat var ditt namn, tillkommer ditt rike. Han har lärt oss att be: ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Det är han som har lärt oss att be: tillkommer ditt rike. Så då är det så att vi ska göra det. Och så ska vi stå tillsammans. Och så ska vi be för vår stads bästa. Då kommer det också det att gå väl för oss, säger Herrens ord. Vill ni vara med på det? Det kommer också vara så på fredagar att vi är med och tar emot andens gåvor. För genom andens gåvor så manifesteras Guds rike. Du kanske tänker att det räcker med din goda personlighet. Eller du behöver din sömn, eller du behöver din vila. Ja, jag tror det också. Men det som Bibeln uttryckligen beskriver, det är att vi ska gå ut och göra lärjungar. Det är att vi ska vara med och be, att vi ska vinna människor. Och jag tror att vi kan få in en underbar vila i våra liv om vi bara går med den helige ande. Eller tror du att han kommer att knäcka dig? Jag tror det är din egen ambition som knäcker dig i så fall. Men inte den helige ande. Oh, nu står vi upp. Tack Jesus. Lovsångarna, kom gärna fram. Tack Jesus. Halleluja. Det här är så viktigt. Och så att ingen ska missförstå det hela. Så det här med att binda och lösa handlar om så mycket mer också. Det handlar om relationer, församlingsdisciplin som vi just har här i kapitel 18. Det handlar om den auktoritet vi har fått att förlåta, frigöra, att vara med och säga nej till oegentligheter i församlingen. Och det som vi sätter stopp för här avstannas i himlen. Och det som vi löser ut här löses ut i himlen. Så om du först tänker, vad är det som du tillsammans med några andra skulle vilja stanna upp? Vad är det för orent flöde eller för något negativt betryck? Så säger, nej men jag tror, jag kan komma överens med både Gud och människor och be för det här. Är det någon som har någonting sånt? Så bara sträck din hand. Du vet att det finns där. Nej, men nu vill du vara med och, nej, du vill vara med och stoppa till. Eller du vill vara med och hämta tillbaka det som är förlorat. Men det är någonting bara som, nej. Herre, tack för auktoriteten. Säg det. Herre, tack att du är given. Säg det högt. Du är given. all makt i himlen och på jorden. Och du har gett nycklarna till din församling. Hjälp oss använda dem med frimodighet för att stänga till Satans planer och öppna upp dina planer, ditt rike, din kraft. Vi går in under ditt herravälde, Jesus Kristus. Halleluja. Och så finns det områden där du bara önskar, Herre, det ska förlösas ut. Det ska förlösas ut. Jag vill bara förstå, jag har tillgång i det här huset. Jag har tillgångar som jag inte förstått. Jag har tillgångar som jag inte visste var mina. Här finns det andliga vapen. Här finns det andlig mat. Här finns det andlig tröst och styrka. Jag vill se vad jag har i huset. Hos mina andliga föräldrar. Hos mina andliga syskon. I allt det här som finns. Herre, jag vill se det. Vilken tillgång jag har. Vad är du som vill se det ännu mer? Bara sträck din hand. Sträck din hand. Uppenbarelsens ande talar om för oss det vi äger i honom. Uppenbarelsens ande talar om vilken makt vi har fått genom honom i hans namn. Halleluja. Uppenbarelsens ande talar om att du är ett barn i huset. Uppenbarelsens ande talar om att du kan be frimodigt i Jesu namn och få bönesvar över dina förväntningar. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Du som har nycklar på dig, fatta tag i någon nyckel. Fatta tag i den. Här har du nyckeln. Och så vet du vad den lilla nyckeln ger dig. Kanske kommer hem med en bil. Kommer in i ett hus. Kommer in i en kyrka. Arbetsplats. En skola. Och den hisnande tanken att vi tillsammans, två eller tre, får komma överens om saker som vi binder eller löser. Det är fantastiskt. Och i Jesu namn vill jag lösa ut dig ifrån den otron eller passiviteten som har hindrat dig förut. I Jesu namn vill jag lösa ut dig i den frimodiga tjänst som Herren kallade dig till från början, som du känner till, men som många sagt att du inte kan. Några veckor sedan så kom våran inneboende inte in i sin lägenhet, så det är fel på nyckeln. Då tänkte jag att det är det säkert, så jag bytte nyckel och det fungerade inte. Men så tänkte jag ska göra som Börje gör. Han smörjer allting. Han smörjer kolvar och han fixar det. Jag ska göra som Börje, så jag hittar lite låsspray eller någonting. Och så sprayar jag på nyckeln och så körde jag in nyckeln där och så trinsade den runt. Med lite smörjelse. Alltså det var ju samma nyckel. Men det behövs lite smörjelse. Jag säger, det är fel på nyckeln. Det är inte fel på Herrens namn. Det är inte fel på den auktoritet som han har givit oss. Men vi behöver ha smörjelse. Vi behöver ha förståelse. Jag har nog predikat färdigt nu, va? Nu är det din tur. Och så kommer man säga något jobbigt nu. Varenda gång du tar i en nyckel. Varenda gång du tar i en nyckel. Så ska du bara känna halleluja. Vi har fått himmelrikets nycklar att binda och lösa. Stänga ut Satans planer. Hans orena flöde. Hans kommentarer. Och perversiteter i Jesu namn. Och öppna upp för himmelrikets välsignelser. Med glädje i den helige ande. Med frid i våra sinnen. Och frid i våra relationer. Och frid med Herren Gud. Och med hans rättfärdighet. Inte minst med hans rättfärdighet. Så öppnar du upp för hans rättfärdighet. Och så ska du säga, Gud, tack för att jag har access till huset. Jag är ett barn i huset. Halleluja! Jag är barn i huset! Det är fantastiskt. Och så stänger vi ut all form av fruktan. Det tror jag vi ska säga till, för det känner jag. Säg, jag stänger. Jag stänger ute all form av fruktan. Alla obehagliga ord och drömmar och kommentarer och bilder stänger jag ut i Jesu namn. Och jag tar emot, jag öppnar upp för frimodighet. Ja, frimodighet att göra dina gärningar, tala dina ord, leva i din kraft och sprida väldoft. Och hindra mobbing, hindra förtal och befrämja godhet och nåd. Ja, det var svårt. Det var väldigt svårt när vi skulle vara aktiva, eller hur? Vi säger igen. Jag vill befrämja det som är gott, det som är rätt, det som är rent. För jag har fått nycklarna att be i Jesu namn. Att göra hans gärningar i Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Ska jag låta Jonas Frid få dela det du har på ditt hjärta. Var frimodig.
Jag känner att många kristna har så dåligt självförtroende i andliga ting. De tycker att min bön, den funkar inte. Jag kan inte be som Christian. Jag känner mig inte så trosvis. Jag känner mig inte så modig. Vad kan jag bidra med? Men Herren säger, se på vad du har fått. Du är ett Guds barn. Du har fått ett namn. Du har fått ett namn som öppnar varje dörr. Ett namn som låser upp. Ett namn som löser. Det handlar inte om dig, det handlar om namnet. Över alla andra namn, och du har fått det. Inget annat namn skänkt till människor genom vilket vi kunde bli frälsta. Och du har fått det namnet, att be i det namnet. Så var med i bönerna och se, det handlar inte om dig. Det handlar om namnet.
Tack Jesus.
Och du kan säga ditt trosvissa amen till någon annans bön. Och du är med och förlöser. Du är med, just det. Amen, sa någon där. Du är med och håller med.
Yes.
Och du bidrar till att ta ner himmelriket på jorden. Tro på det du har fått. Var glad för det du har fått. Och använd nycklarna.
Amen. Sjung ut det. Som du började. Sjung ut det. Sjung ut det.
Vi prisar dig för ditt namn som du har gett oss. Ett namn som är över alla andra namn, som öppnar dörrar. Ett namn som stänger. Ett namn som ger frihet. Ett namn som bryter upp. Ett namn som för fram. Ett namn som stänger till. Ett namn som gasar på. Och ett namn som kan bromsa. Ett namn som är stort. Ett namn som är ljuvligt. Du gav det till din församling. Vi tar i vår mun och vi sjunger ut Jesus.
Yes,
vi sjunger ut Jesus. Vi sjunger ut Jesus. Sjunger ut Jesus. Sjunger ut Jesus. Sjunger ut Jesus. Hans namn. Ditt namn, du har fått den. Amen.
Underbart. Tack. Underbart. Det betyder så mycket att du vill vara den lille Petrus. Vara en del utav hans församling.
Jag är så glad, lovsångarna gör sin del. Jonas kom fram här med sin del i tempelbygget. Söndagsskoleteamet gör sin del. Alla vaktvästare, mötesvärdar, tekniker och förebedjare som hjälper till med fika, som gör sin del. Alla som bara tar med någon, skjutsar någon, bjuder med någon, skickar uppmuntrings-sms och gör sin del. Alla som varit med inför det här projektet med charity-eventet som gör sin del. Alltså det är så fantastiskt med Guds församling. Man gör sin del. Och det blir så kraftfullt när man gör sin del frimodigt. Man gör det med ett rent hjärta, med tacksamhet till Gud.
Jag har så jättesvårt att prata till micken.
Prata till människor istället.
Ja. Jag läste den i morgon.
I morse.
Ja. Ja. Det är så att jag kan inte prata så himla bra svenska, men kan ni förstå? Ja. Och den, de när de sa det till Jesus, hör ni inte vad de ropar? Och den har vaknat mig, mitt hjärta jättes. Starkt. Hör ni inte vad de ropar? Och jag tänkte, jag är Guds barn. Vi alla är Guds barn. Vi har bett mycket. Vi har ropat till Gud. Varför han inte hör oss? Varför inte han hör? Den har jag varit. Här är några finländare. Täällä on joku suomalainen. Tänä aamuna minä luin tämän paikan. Kuuletteko te, mitä he huutavat? Kuulemme. Halleluja! Och jag vet att jag är helt säker att idag den är profetiska ord till oss alla. Han hör.
Yes.
Han hör vår bön och rop. Yes. De sista tiderna jag har varit såna prövningar att jag kände nästan att jag dör. Jag kunde inte somna. Och jag tänkte, nu dör jag. Men nej. Gud har planen. Nej, inte än. Halleluja. Men så att hur Jesus sa det till de fariserna och alla dem. Hör ni inte vad de ropar?
Jesus ropade, Hosianna, Davids son, ropar alla barnen. Ja. Jättehögt.
Och Jesus sa det bara, jag hör. Jag hör.
Yes.
Och den ordet lämnar jag till er. Han hör vår böner. Amen.
Amen. Han hör. Och han har upprättat en makt genom barnens lovsång. Och vi får vara de barnen också. Vill ni inte det? Hör ni det igen? Det är makt, det är öppningar, det är auktoritet. Vi ska inte vara rädda för när Jesus har makten. Vi ska inte vara rädda för att ta ansvar och utöva auktoritet när det är för det goda. Eller hur? Vi ska inte vara rädda för auktoritet när Herren är ofärde och driver bort Satans härar. Halleluja. Och när den lilla barnets lovsång är med. I Horrid idag var det en 10-åring som ledde lovsång tillsammans med sin familj. Det är fantastiskt. En 10-åring. Och någon kanske säger, det var gulligt. Det var inte gulligt. Det var starkt. När vi gör det här. Det är starkt. Står vi upp igen. Jag bjuder in dig här. Komma fram här. Ställa dig här framme. Som bara vill säga till Gud, nu vill jag frimodigt lämna mig till dig och utöva den auktoritet jag har fått och gå in i den access som du har gett mig. Och du som bara vill betjäna med profetiska ord och på så vis förlösa ut människor, du gör det. Men nu stänger vi ut i passiviteten, eller hur? Och apatin stänger vi ut i Jesu namn. Så bara välkomna fram och så betjänar vi varandra. Varsågoda.